Dumlega.
Du lägger det också?
Också. Den är ju mycket, den den är ju lite stopp.
När skotten tystnade igen började Marda springa. Men när hon såg att kompisen Bassam låg kvar ropade hon på honom. Men sen fick hon syn på magen. Den var blodig.
Tittar Bassam blodmåge. Bassam död.
Marda förstod att Bassam var död. När hon kom ut gömde hon sig bakom ett träd. Nästa gång skottsalvan tystnade sprang hon mot en buss för att ta sig hem.
Jag är mycket rädd.
Först kunde hon varken äta eller dricka eller sova.
Sofa, nej, äta, nej, dricka, nej. Öppna och titta. Nyheter.
Marda följde dådet på skolan genom nyhetsrapporteringen. De första veckorna var hon väldigt rädd, berättar hon. Marda säger att en del av dem som upplevt dådet på nära håll har svårt att gå tillbaka till lokalerna på Campus Risbergska igen. Själv tänker hon att skytten var ensam och han är död. Och alla i Örebro går ju inte runt och skjuter.
Nej, alla i Örebro. Nej, den vara ensam död.
För Marda har stödet från omvärlden betytt mycket. Det hjälpte henne att se folkhavet som var i Örebro under tysta minuten. På tv såg hon många människors medlidande. Många var ledsna och hade med sig blommor.
Eller bro, alla, den är ledsa, blommor.
Det har också hjälpt att politiker och statsministern var på besök i Örebro. Marda tycker om kungen. Och allra gladast blev hon när hon såg på tv att han kom till Örebro.
Reporter Karin Virenhed. Sydkoreas avstängde president avsätts av landets konstitutionsdomstol. Och många amerikanska väljare är kritiska till importtullarna som president Trump inför mot omvärlden. Och så får vi rykande färska inflationssiffror i mars i Ekot klockan 8. Men vi börjar med Sydkorea. Landets avstängde president Yoon Suk-yeol avsätts alltså av landets konstitutionsdomstol för de undantagslagar som han införde i början av december. Vår korrespondent Moa Kärnstrand, hon var på plats utanför presidentpalatset i Seoul när beskedet kom.
Ja, jag stod mitt ibland Yoon-supportrarna när den här domen kom och den lästes upp och vi alla hörde den. Och de blev jättearga, väldigt många av dem. Och en del av dem blev också väldigt ledsna. Det var flera som grät. Och de tycker ju att demokratin står på spel i det här landet helt enkelt. Och de som ville se Yoon fälld i riksrätt blev jätteglada, många av dem. Det var folk som dansade på gatorna här, sjöng, hög musik. Och sen så finns det ju förstås en grupp som också är fundersam. Vad är det som kommer hända nu i den här liksom polariseringen som den här rättegången har ställt till med.
Ja, vad innebär då domen?
Ja, domen innebär ju att president Yoon Suk-yeol som har varit avsatt sen han ställdes inför riksrätt då av parlamentet, att han nu avsätts, alltså att han kommer inte vara president längre med start idag. Och sen så kommer det vara ett nyval till presidentposten som de meddelar här nu kommer hållas redan 3 juni. Och då kan det ju bli ett maktskifte. Folkets maktparti, Yoons parti, kan ju förlora makten då i och med att ja, de har ju på så sätt och vis fått dåligt rykte i med det här.
Vår korrespondent Moa Kärnstrand och Sydkoreas avstängde president, han ber nu om ursäkt efter att han avsatts av landets konstitutionsdomstol. Han säger enligt nyhetsbyrån AFP att han är uppriktigt ledsen att han inte kunde uppfylla invånarnas förväntningar. Och då är det dags för inflationssiffrorna. Alldeles nyss så kom de siffrorna för mars. Ekonomiekots Per Ivarsson är här i studion. Per, hur ser det ut?
Ja, enligt de preliminära siffrorna.
Nu ska vi se här, vi ska höra Per också. Inflationssiffrorna för mars, Per, hur ser det ut?
Jo, inflationen sjönk då enligt de preliminära siffrorna från statistikmyndigheten SCB från 2,9% i februari till 2,3% då i mars enligt måttet KPIF. Och det var en kraftigare tillbakagång för inflationen än vad bedömarna hade förutspått. Förhandsprognoserna låg på 2,7% men det blev alltså istället 2,3%.
Vad är det då som påverkar de här siffrorna?
Ja, det här är ju en preliminär siffra så man får inte de bakomliggande siffrorna, vi ser inte vilka typer av varor och tjänster det som har ökat respektive minskat. Många tittar ju såklart mot matpriserna och jag har sett analyser som går ut på att det kan då vara så att matpriserna skulle kunna fortsätta uppåt. Å andra sidan så har jag sett andra siffror som pekar på att de faktiskt inte har fortsatt speciellt mycket uppåt. Men det har ju varit en mätning som inte är lika bred som den SCB genomför. Så att det återstår att se när de definitiva siffrorna dyker upp om kanske en vecka ungefär.
Om en stund här nu så ska vi få höra om de amerikanska handelstullarna som Donald Trump inför mot omvärlden. Kommer de att påverka den svenska inflationen framöver?
Ja, det skulle de kunna göra, men det är på lite sikt i så fall. Om då EU eller Sverige inför tullar på amerikanska varor som då nästan automatiskt eller med stor sannolikhet blir dyrare i Sverige, så blir det ett pristryck uppåt. Men det kommer att ta, dels så är det i så fall att de här tullarna ska införas, men det är väl också så då att det kommer att ta tid innan det märks på inflationen.
Det säger Ekonomiekots Per Ivarsson. Och då ska det handla om de amerikanska handelstullarna som införs mot omvärlden. Börskurserna i USA, de rasade igår efter president Donald Trumps besked. Bland amerikanska väljare så är många kritiska till de här tullarna.
I think it's reckless. He's hurting not just Americans, but he's hurting everybody across the world. And it's irresponsible.
Donald Trump beter sig oansvarigt, tycker Marla Mendelsohn, som drar sin rullväska på väg in på tågstationen i Washington. Trumps nya tullar är skadliga för alla, inte bara för amerikaner, säger hon.
It's going to impact everybody.
Priserna kommer att höjas, det kommer påverka alla, tror Marla Mendelsohn. Och en majoritet av amerikanerna håller med. Nära 60% är emot tullarna, enligt en mätning från CBS.
I think tariffs are dangerous for the credibility of our economy and for the economy itself.
Tullarna är farliga för USA:s trovärdighet, säger Stephen Ross på väg mot tåget till New York. Donald Trump hävdar att de nya tullarna kommer att gynna amerikansk industri på sikt. Nu är det USA som är i förarsätet, sa han när han fick frågor om kritikstormen som har följt efter hans tullbesked. Men hans strategi får blandat betyg även från hans egna väljare.
Sometimes in order to fix something you got to break it so we can put them back together the way they're supposed to be.
Ibland måste man ha sönder saker för att kunna bygga upp dem igen, säger Marty Scholansin från Georgia, som tycker att president Trumps chocktaktik är riktig men riskabel.
Everything's going to go up. It's going to be we're going to hit our pockets at the end of the day. Yeah.
Det blir vi vanliga konsumenter som kommer att få betala priset, tror Marty Scholansin. Gina Lindberg, Washington.
Och de amerikanska handelstullarna, de kommer att drabba många svenska småföretag som exporterar till USA. På modeföretaget Swedish Stockings så pågår nu intensiva diskussioner hur företaget bäst ska möta de nya handelshindren. Det berättar försäljningschefen Julia Galandari.
Kommer egentligen inte som någon chock, så vi har ju redan tittat på liksom lite alternativa lösningar för om något sånt här skulle hända.
Företaget tillverkar modemässiga strumpbyxor av återvunnet material.
Så här är lite produktion och lite.
Företagets export till USA ligger årligen på runt 12 miljoner kronor, en drygt tredjedel av företagets totala omsättning. Planen är att i år växa ytterligare på den amerikanska marknaden. Så när USA och Donald Trump nu väljer att ta bort den tullfria regeln de minimis, vilket inneburit att mindre beställningsvaror kunnat skickas mellan länder utan tullavgift, blir det problematiskt att hålla priserna nere för kunden, menar Julia Galandari.
Antingen att man får ta lite smällen själv och dra ner vår egna marginal, eller så får man lägga det lite på vår slutkund, vilket inte är helt populärt kanske.
Reporter Alexander Jakobsson. Colombia kommer att köpa mellan 16 och 24 JAS 39 Gripen. Det står klart efter en presskonferens igår kväll i huvudstaden Bogotá. Och med på den var förutom Colombias försvarsminister också Saabs VD Mikael Johansson.
We have all the licenses from all the suppliers in place and
vi har alla nödvändiga licenser. Jag vill särskilt understryka att det inte finns något veto från USA mot en affär med Colombia, sa Mikael Johansson igår när han framträdde tillsammans med Colombias försvarsminister, Sveriges ambassadör och en rad företrädare för militären och flygvapnet i Bogotá. Klart är att Colombia ska köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan från svenska Saab. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas är fortfarande förhandlingsfrågor. Såväl Johansson som försvarsministern lyfte att Saab utöver själva stridsflygplanen kommer leverera satsningar på cybersäkerhet, rymdindustri och flygindustri samt investeringar i vattenreningsanläggningar och solpaneler. Det blev tydligt att överföringen av teknologi, det vill säga att Colombia på egen hand kommer kunna sköta och uppdatera flygplanen, är en viktig komponent i affären.
En términos ideológicos, en términos políticos, en términos de relaciones.
Geopolitiken har spelat stor roll för valet av Saab. Det här är ett sätt att vända sig bort från USA, men ändå vara fortsatt allierat med NATO, säger försvarsanalytikern och tidigare generalen Alfonso Romero. Nu återstår att se hur USA kommer svara på det faktum att Colombia, som under många år varit en nära allierad, inte minst militärt, valt svenska JAS Gripen istället för amerikanska F-16. Har vi tur så slipper vi ytterligare repressalier utöver de 10-procentiga tullar som vi redan drabbats av, säger Alfonso Romero. Lotten Collin i Buenos Aires.
Idag inleds rättegången efter att en 13-åring skjutit mot det Israel-kopplade försvarsföretaget Elbit Systems Sweden i Göteborg. De som nu ställs inför rätta är 5 personer som åtalas för inblandning. Förra året så pekade Säpo ut Iran för att använda svenska gängkriminella att begå våldsdåd i Sverige. Men den här utredningen har inte kunnat visa på något sånt. Det säger Åsa Nilsson som är åklagare i målet.
Vi har ju faktiskt inte hittat något direkt motiv, men eftersom det riktar sig mot det företaget som det faktiskt riktar sig mot, så är det väl inte en jättelång gissning att tro att det skulle kunna ha politiska motiv. Men det är ingenting jag kan säga med säkerhet.
Inför ögonen på 2 poliser som bevakade företaget som tidigare utsatts för sprängningsförsök sköt en 13-årig kille som rymt från ett HVB-hem mot företagets dörr här i Kallebäck i V6an i Göteborg. Uppdraget hade 13-åringen fått av en 15-årig kille från samma HVB-hem enligt åklagaren, som säger att 13-åringen ville dra sig ur.
Han har helt enkelt suttit fast i min bedömning. Det har varit påtryckningar att han måste genomföra det här, och de har även drogat ner honom i bilen på vägen till Göteborg för att han ska våga utföra det här.
13-åringen grips här på platsen och har erkänt och samarbetar med myndigheterna. Någon bevistalan som hålls mot personer som är för unga för att dömas kommer därmed inte hållas. 5 andra personer ställs mot sitt nekande inför rätta idag för inblandning. Men motivet är alltså inte klarlagt. Åklagarens teori är att motivet kan finnas hos en oidentifierad person i utredningen som hon menar gett 15-åringen uppdraget.
Vi önskar att vi hade lyckats identifiera den här andra anstiftaren som är enormt drivande i förhållande till att sätta press på den här 13-åringen.
Reporter var Kristin Holmberg. Det är 2 månader sedan skolskjutningen på Campus Risbergska i Örebro där 10 personer dödades. Flera elever på skolan, de tycker att det är svårt att komma tillbaka. Och de som jobbar som krisstödjare på skolan har skrivit ett öppet mejl till kommunen om ekonomisk hjälp till de studenter som inte har råd med den vård som behövs. En av dem som hamnade mitt i skottlossningen på Risbergska är SFI-eleven Marda Omar Adam från Etiopien.
Skolan är mycket rädd. Den kompisar till fotot.
Marda Omar Adam berättar att hon blev väldigt rädd och fick slänga sig ner på golvet för att försöka söka skydd. Själv lyckades hon ta sig ut utan att träffas av kulorna. Men 2 av hennes kompisar dog där inne. Efter dådet är Campus Risbergska utlokaliserade. De är på 3 olika ställen där det finns krisstödjare på plats i blå västar. Jamal Byazid är socialsekreterare i Sörmland. Men nu har han ryckt in som krisstödjare i Örebro.
En del har flashback, tankar, rädd för bilar, rädd för ljud.
Krisstöden har skrivit ett öppet mejl till kommunen eftersom de märkt att studenterna inte alltid har ekonomiska förutsättningar för att betala för den hjälp de behöver från vården.
Ständigt rädsla som har tagit över i deras vardag, och det där behöver bearbetas.
Kommundirektören svarar i ett mejl till Ekot att de har anställt en elevkoordinator för att fånga och upptäcka elevernas behov och kunna lotsa dem vidare till vården. Men skriver inget om vem som ska stå för kostnaden. Janis Janidis är verksamhetschef på kirurgen i Örebro. Han var också ledningsansvarig på akuten när de skadade från dådet kom in. 4 av 6 patienter har kunnat lämna sjukhuset. Men trots det är vården fortfarande ansträngd, säger han.
Överlag så pågår det ju en väldigt stor insats fortfarande med det psykosociala omhändertagandet. Det är fortfarande ett väldigt stort, man säger, tryck på sjukvården.
Reporter Karin Virenhed. Och så ska vi ägna oss åt vädret idag. Götaland och Svealand får mest soligt väder. Under eftermiddagen sen så passerar tätare moln söderut i främst östra Svealand. I Norrland blir det mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Och i södra halvan av landet blir det mellan 10 och 15 grader. Och uppåt sen över landet till norra Lapplandsfjällen så blir det mellan 2 och 7 minusgrader. Pia Fridén, vad fortsätter P1-morgon med nu?
Ja, vi ska till Sandviken där hästar har tagit över stans stora bandy- och konsertarena. Det handlar om Nordic Horse Show, en hästtävling i hoppning som är unik i sitt slag och som anordnas för första gången. Samtidigt så har hästar på flera ridskolor i Gästrikland drabbats av sjukdom, något som inneburit utmaningar för arrangörerna. Med oss P4 Gävleborgs reporter Kristin Odén, och du är på plats vid Göranssons arena där man alltså håller till.
Ja, jag står inne i arenan här, och här har det för inte allt för länge sedan varit is. Man spelar ju bandy här i vanliga fall, men det har också varit VM i curling tidigare och världsartister som Britney Spears har spelat här också. Men nu är alltså hästarna som har intagit den här arenan, och framför mig så har jag nu framridningen där hästarna värmer upp inför den klass de ska gå in och hoppa här. Det pågår just nu en 1,20-hoppning för stora hästar. Och jag står här med Sofia Alexandersson. Du är projektledare för Nordic Horse Show. Den här tävlingen är unik, menar ni. Hur då?
Vi har ju byggt upp en arenatävling i 5-stjärnig standard. Fast vanliga bredden kan anmäla till den här tävlingen, så att det inte bara är eliten. För att man ska kunna rida i en riktigt fin arena så behöver man ju vara topp 10 i Sverige för att få plats i Skandinavium eller nere i Strawberry, Stockholm. Och då tänker vi att, ja, men vad roligt för andra också att få kunna få samma möjlighet.
Och här är det både hästar och ponjer som kommer tävla i hoppning under den här helgen och idag. Och de flesta stora hästarrangemang, de är ju längre söderut i landet än här i Sandviken där vi befinner oss nu. Du vill ändra på det, varför då?
Ja, men jag tycker att vi behöver flytta sporten lite norröver. Vi är extremt många som håller på här uppe också, och det är väl kul om vi kan vända på kartan lite grann och få upp några ifrån söder. Och jag har ju några från Skåne här faktiskt, så det känns som att det har lyckats.
För knappt en månad sedan då var det bandyslutspel här. SAIK bandy spelade. Nu har ni förvandlat den till en ridsportanläggning. Vad har varit den största utmaningen?
Det är väl all planering som behövde sitta och stämma i tid. Vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med att veta när vi behövde göra vad. Det tog oss ungefär en vecka att få ut isen. Och sen har vi hållit på och jobbat med att bygga upp, ja, men hela arenans profilering under 14 dagar. Och stallar och parkeringar. Ja, det är rätt mycket som ska till. Vi använder ju 2 kvarter här utanför också.
Så det är en hel by för hästarna som har byggts upp här. Vi har en ryttare här också som redan har varit med och tävlat, Magdalena Johansson. Hur kändes det, tycker du, att rida in i en sån här arena?
Superkul. Det blir en helt annan atmosfär och det är kul för oss som inte är på samma hög nivå som till exempel Malin Bajard och Henrik von Eckermann, att vi också får chansen att komma in i så här stora arenor med ljud och ljus och allt som tillhör.
Vad blir skillnaden då jämfört med att gå in i ett vanligt ridhus där du kanske ofta tävlar när det handlar om inomhustävlingar?
Ja, hästarna blir lite känsligare, kan bli lite mer spända. Så det kräver ju lite mer av oss som ryttare att vi gör ett bra jobb för att få hästarna att slappna av och känna sig bekväma.
Vad tror du det betyder att få en sån här stor tävling i en arena i Sandviken?
Jättemycket. Som Sofia sa tidigare, vi är många här uppöver som håller på. Och både ur miljösynpunkt och ur hästvälfärden så är det ju jättebra att vi hamnar lite mer i mitten av Sverige. Så vi inte behöver åka så långt.
Mm. Men det har ju varit lite andra utmaningar här också, Sofia Alexandersson. Det är nästan 500 hästar som kommer delta under de här dagarna. 200 av dem ungefär, de står uppstallade i de här tältstallarna som vi har bakom arenan. Samtidigt har det spridits hästsjukdomar här i området. Här i Gästrikland så har det varit fall av det som kallas hästcorona bland annat. Hur har det påverkat tävlingarna?
Egentligen skulle jag vilja säga inte alls, men vi har ändå gjort lite extra åtgärder för att det ska kännas tryggt för allt och alla. De anläggningar som har varit stängda, jag tror att alla faktiskt är öppna just från och med igår, har ju varit isolerade på sina platser. Och sen har vi ställt krav, det är ju ett ordinarie krav från Svenska Ridsportförbundet, att man ska veta att sin häst är frisk när man ska åka ut och tävla. Men de måste visa upp termometer, temperaturer på sina hästar så vi vet att de är friska. Och de måste tempas varje kväll och morgon här i stallet. Sen har jag veterinär på plats 24 timmar. Och sen har vi gjort extra mycket utrymmen i stallet och spärrat av lite grann så att de inte kan passera varann för mycket. Så vi försöker liksom hålla hästarna ifrån varann så mycket det går. Men förutsättningen för att ens åka på en tävling är ju att du kommer hit med en frisk häst. Så det är upp till varje hästägare och ryttares ansvar.
Mm. Vad ser du mest fram emot nu?
Jag ser verkligen fram emot alla finaler imorgon. Jag ser fram emot Elitallsvenskan på söndag och även att gå ner och titta på Kids Corners käpphäststoppning. Ja.
Tack så hemskt mycket, Sofia Alexandersson här från Göransson Arena.
Och tack till dig, PFRA Gävleborgs reporter Kristin Odén, som alltså var på den här arenan i Sandviken där Nordic Horse Show ska hållas i helgen.
Bryssel, fredag. Så här i slutet på veckan tänkte jag ge er lyssnare en liten frågesport. Vad finns det för likhet mellan det här?
God morgon igen, om det nu är fortfarande morgon. Idag är det ju mycket på agendan som ni vet.
Och det här.
Ullevi!
Ja, där hörde vi först statsminister Ulf Kristersson på det senaste toppmötet här i Bryssel. Och sen var det ett klipp från när Håkan Hellström samlade över 70 000 på Ullevi. Som gammalt popsnöre har jag gått på en del Håkan-konserter. Ända sedan tidernas begynnelse kan man säga. När han till exempel spelade på Stora Teaterns balkong i Göteborg för en rätt begränsad skara på Avenyn till större konserter på senare år. Under mina år här i Bryssel har jag också gått på en hel del toppmöten. Och det finns faktiskt likheter. För även om statsministern knappast drar tiotusentals åskådare till Europabyggnaden så har både Ulf och Håkan en väldigt trängd publik. När ledarna traskar in där på röda mattan på toppmötena brukar de stanna och göra så kallade doorsteps, det vill säga uttalanden och svara på frågor. Och ytan där vi journalister samlas är alldeles för liten. Även om man kommer ner en halvtimme innan statsministern ska gå på för att använda en konsertterm kan man möta en vägg av ryggar. Ofta behöver man förhandla med kollegor från andra länder. Är det finnarna som står i vägen? När kommer er statsminister? Kommer han före vår? Kanske vi kan klämma oss fram i luckan när ni är klara. Ja, ungefär så brukar det låta. Och inte blir den här förhandlingen med andra journalister enklare av att ledarna sällan kommer på utsatt tid. Även det är en likhet med de stora artisternas spelningar. Och precis som på en konsert blir det en kamp för att åla sig fram, försöka hitta luckor. Men till skillnad från en konsert där man kan slappna av och bara njuta och lyssna, så krävs det mycket mer från oss i journalistpubliken. Vi måste fokusera på att ställa frågor, få bra ljud med micken på en lång pinne för att nå ända fram och samtidigt ta bilder med mobilen, helst både liggande och stående. Sist jag träffade statsminister Ulf Kristersson var dock inte på ett EU-toppmöte utan en träff i Paris för en vecka sedan. Han berättade då att han skulle skynda sig därifrån. Och vet ni varför? För att gå på konsert.
Ja, men Kent har en spelning kvar. Jag säger inte mer än så.
Eller som Jocke Berg beskrev det, den slutgiltiga begravningen. Den kvällen var i alla fall statsministerns tur att trängas. Det här är Andreas Liljeheden i Bryssel.
Och vi stannar kvar i Europa. På söndag väntas stora demonstrationer i Paris till stöd för nationalisthögerledaren Marine Le Pen som vill bli Frankrikes nästa president. Hon fälldes ju i måndags för förskingring av EU-medel och straffet blev bland annat förbud från att ställa upp i politiska val. Ett besked som beskrivs som en politisk jordbävning i Frankrike. Men Marine Le Pen vägrade ju upp och partiet uppmanar nu fransmännen att gå ut på gatorna och protestera. Fanny Härjestam, frilansjournalist som följt partiet, sa så här tidigare i morse om vad Marine Le Pen hoppas med demonstrationen.
Vi har ett antal saker att säga. Vi vill uttrycka vår upprördhet. Så har Marine Le Pen själv sagt nu i veckan i en intervju häromdagen bara för att motivera det här mot demonstrationen på söndag. Hon menar ju då att det inte bara hon, det är också hennes väljare som är bestörta över den här domen och de ska få uttrycka det. Partiet har ju varit liksom, gått ut väldigt starkt emot det här, den här domen i veckan och kallat det att den franska demokratin har avrättats. Och nu ska man då rädda demokratin genom att mobilisera folk. Sen är det ju intressant att man väljer att göra det på det här sättet. Det här är ett parti som inte har särskilt stor vana att kalla till stora spontana demonstrationer. Till skillnad från Vänsterpartiet och okuvade Frankrike till exempel. Paris är heller inte en plats där partiet har särskilt starkt stöd. Så det är ju lite av ett risktagande. Det kan ju bli så, det skulle kunna bli så att det inte dyker upp särskilt många. Och i så fall ser ju partiet svagt ut.
Mm. Men är det troligt att folkligt missnöje kommer att kunna påverka den juridiska processen?
Alltså det som är viktigt för Marine Le Pen nu, det är att inte tappa sina väljare. Man märker det tydligt när hon liksom uttalar sig nu att också genom den här demonstrationen och upprop online till exempel som har lanserats, så kan man se det som att hon talar verkligen till sina väljare. Hon säger, jag är här, jag överlever, jag är inte besegrad, lämna mig inte.
Så de lärde tvistar, men vad vet vi nu? Vilka juridiska öppningar finns det då för Marine Le Pen?
Framförallt är det ju det här med överklagan. Hon har ju då redan överklagat domen i veckan. Och i vanliga fall tar ju en sån process flera år. Åtminstone 2 år om man ser på liksom andra liknande processer här i Frankrike. Men hon hoppas ju nu på att det här ska skyndas på. Och den här nästa instansen då, den har meddelat faktiskt att hennes fall kan komma att tas upp redan nästa år då, 2026, i god tid innan presidentvalet. Och det kan ju då bli så att de drar ett streck över den nuvarande domen och att hon får ställa upp. Men sen är ju bevisningen mot henne, har vi förstått genom mejl och meddelanden, den beskrivs ju som väldigt omfattande av rätten. Så det är som få bedömare som kan juridiken som verkar tro att hon kommer frias i nästa instans. Men det kan ju bli så.
Vi kan höra hur hon själv beskriver det här beskedet om att hon inte får ställa upp i val.
Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections.
Att de har använt sig av kärnvapen och det har de gjort för att de vet att vi är nära att vinna valet, säger Marine Le Pen här. Fanny Härjestam, ligger det någonting i det där?
Alltså inte om man lyssnar till de flesta juridiska experter som har uttalat sig här i Frankrikes domen. Hon döms ju enligt fransk lag som parlamentsledamöter, bland annat Marine Le Pen själv har röstat igenom. Och domstolen behövde ju motivera varför hon förbjuds att ställa upp i val till offentliga ämbeten. Och en av de motiveringarna handlar om att straffet ska avtjänas så effektivt som möjligt. Men om hon då väljs till president, då kan hon inte avtjäna sitt straff, för då får hon immunitet. Och hennes straff kan heller inte befästas i nästa instans om hon är president under den tiden. Så att allting skjuts liksom upp tills hon inte är president längre. Tidigast 2032 skulle det bli. Och det är ju inte då särskilt effektivt, menar domarna. Men just det här då har tolkats som politiskt, framförallt av Marine Le Pen själv då, som menar att domstolen lägger sig i det politiska livet.
Men det finns det inte något fog för?
Nej, inte om man lyssnar till experterna.
Hon har ju alltså en god chans att bli Frankrikes nästa president, men så faller hon på målsnöret och sen samma kväll så meddelar hon att hon inte ger upp. Du har ju följt henne i många år. Hur ska vi förstå hennes motivation?
Ja, men jag tycker man måste ha med sig här att Marine Le Pen har liksom badat i det politiska livet sedan hon var barn. Hennes pappa grundade och ledde Nationella fronten, som det hette förut, i decennier. Han ställde upp i 5 presidentval. Hon själv har ställt upp i 3. Hennes mål är och har varit att bli president. Och hon har successivt kommit närmare det målet de senaste åren. Det här är liksom i stor utsträckning om vad hela hennes liv har handlat om. Och hon är känd för att vara en politisk kämpe. Hon ger inte upp, det är inte hennes stil. Och det är uppenbart nu när man lyssnar på henne att hon är inte redo att lämna över någon stafettpinne till den här unge partiledaren Jordan Bardella.
Så om inte hon kan ställa upp i presidentvalet, då det finns alltså ingen annan i partiet som kan ta hennes plats?
Alltså det är en lite marig situation nu, för det kan ju bli så att hon klamrar sig fast då men ändå döms igen nästa år om fallet tas upp. Och då står ju partiet där med en väldig försening inför presidentvalet, kanske bara några månader innan valet, med då en relativt oerfaren kandidat som man inte vet hur väljarna kommer ställa sig till det. Det skulle ju kunna bli så att väljarna som överger partiet i större utsträckning än vad de annars skulle göra.
Fanny Härjestam, frilansjournalist just nu i Paris, sa det tidigare i morse. Nu nyheter, Katarina Boive.
Den svenska inflationen sjönk i mars till 2,3% enligt måttet KPIF. Det här visar preliminära siffror från SCB som kom för en stund sedan. Och mer om det blir det i Ekonomiekot om 2 minuter. Sydkoreas avstängde president Yoon Suk-yeol avsätts av landets konstitutionsdomstol för att han införde undantagslagar i början av december. Enligt domstolen uppfyllde presidentens utlysning av undantagstillståndet inte lagens krav för en nationell kris. Nu blir det nyval den 3 juni. En majoritet av de amerikanska väljarna är kritiska till president Donald Trumps beslut om att införa nya handelstullar. Det visar flera opinionsmätningar. Omkring 70% tror att priserna kommer att stiga enligt en mätning från Reuters. Och närmare 60% är emot tullarna enligt en ny mätning från CBS. Och Donald Trump, han avskedar general Timothy Haag, chefen för Myndigheten för nationell säkerhet, NSA, rapporterar amerikanska medier. Haag leder även militärens cyberenhet. Även myndighetens biträdande chef tvingas lämna sin post. Minst 4 personer har dödats och 32 har skadats i en rysk drönarattack mot den ukrainska staden Charkiv. Flera bostadshus skadades och räddningspersonal har under natten sökt igenom rasmassorna efter överlevande. Och Colombia ska köpa mellan 16 och 24 stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen av svenska Saab, meddelade landets försvarsminister på en presskonferens igår. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas, det är fortfarande en förhandlingsfråga. Och då är Filip Ramqvist redo med Ekonomiekot.
Och först ut, en färsk inflationssiffra för mars månad. Ekonomiekots Per Ivarsson, vad blev det?
Jo, enligt måttet KPIF då, som vi använder oss av, så blev det 2,3%. Det var lägre än väntat och också lägre än vad den var i februari då den var 2,9%. Men nu blev det alltså då 2,3% och det var väl ungefär i linje med vad Riksbanken hade som prognos också. Mm.
Ja, det här var ju lägre än vad analytiker i snitt väntat sig. Går det att säga vad som ligger bakom nedgången?
Men här hamnar man ju då i det att eftersom det är en preliminär siffra så finns det ju inte några detaljerade siffror på vilka varor och tjänster det är som har ökat respektive minskat i pris. Det har ju varit spekulation kring att jo, men det skulle nog kunna vara så att matpriserna har fortsatt upp och påverkar inflationen uppåt. Och jag har sett analyser åt det hållet som har gått ut på till exempel att det var en svår jämförelsemånad jämfört med då förra året, därför att då sjönk matpriserna. Å andra sidan, det här visar ju på att inflationstakten har avtagit, så det är lite svårt att säga om det verkligen är på det sättet. Nu får man ju vänta in de definitiva siffrorna om ungefär en vecka.
Mm. Och du nämnde Riksbanken. Den här siffran idag ligger prick på Riksbankens prognos. Hur kan det påverka räntebanan?
Ja, jag har redan nu sett kommentarer kring att Riksbanken nu kanske kan andas ut från ekonomiska bedömare som menar att risken för att det skulle bli en höjning i alla fall har minskat väsentligt. Och sen återstår det att se, det finns ju ett flertal komponenter som lär fortsätta att påverka inflationen, inte minst med omvärldsläget.
Tack Per Ivarsson, och den slutgiltiga siffran den kommer alltså nästa vecka. Igår hade de amerikanska börserna den sämsta handelsdagen på 5 år, USA rapporterar.
Ja, det blev en mörk dag på Wall Street med starka reaktioner efter president Donald Trumps besked om nya tullar mot omvärlden. Dow Jones industriindex föll med 4%. Tekniktunga Nasdaq gick ner med 6%. Oron för ett eskalerande handelskrig ledde till att kurserna dök, och det blev sammantaget den största nedgången på USA-börsen på 5 år sedan coronavåren 2020. De amerikanska stora techbolagen backade rejält. Apple, som har stor tillverkning i Kina, gick ner med 9%. Elektronikjätten Nvidia backade 7%. Kraftiga nedgångar noterades för flera företag som har stor produktion i Asien. Sportjätten Nike till exempel, som har mycket tillverkning i Vietnam, rasade med över 14%. Gina Lindberg, Washington.
Och i rena kronor så är det en gigantisk summa som har raderats på USA-börsen. Totalt gick 30 000 miljarder kronor upp i rök. Den så kallade Magnifika 7:an, där bland annat Apple, Amazon och chiptillverkaren Nvidia ingår, tappade över 9 500 miljarder kronor i börsvärde. Men Donald Trump antydde nu att han är villig att förhandla om tullnivåerna, något som går emot vad Vita huset tidigare har sagt. På en flygresa från Washington till en golfklubb i Florida öppnade han för att sänka tullarna om andra länder erbjuder något, citat, fenomenalt, som till exempel en försäljning av TikTok.
Well, it depends. If somebody said that we're going to give you something that's so phenomenal, as long as they're giving us something that's good. For instance, with TikTok as an example, we have a situation with TikTok.
Och gårdagens börsras, det var väntat, sa Trump. Han beskrev det som att man opererat en sjuk patient och att marknaden nu kommer att rusa. Men Tokyo-börsen, den fortsätter att rasa. Hittills minus 2,6%. I Shanghai och Hongkong så är börserna stängda idag. En dollar kostar 9,80, en euro 10,84.
Tack för det, Filip Ramqvist. Nu är klockan 8:06 och Stefan Nordberg sitter här redo att ge oss nyheter från Vetenskapsradion. Bland annat så ska vi få svar på hur man gör en damm så bra som möjligt.
Ja, hur ska egentligen en damm i stan vara konstruerad för att så bra som möjligt vara så bra som möjligt för både människor och småkryp? Det har biologer vid Uppsala universitet undersökt. Frank Johansson är professor i bevarandebiologi där, och han visar hur viktiga dammar kan vara.
Om man kollar, där har vi en trollsländelarv, en sån här mosaiktrollslända, ser du den? Det är så kallt så den rör inte på sig.
Kan jag få hålla i den?
Ja.
Jag får det som Frank Johansson fångat med hoven, en långsmalt oval kropp. Och i handens värme, från att ha varit stel som en pinne, så vaknar trollsländelarven till.
Jag följde ut benen där.
Vi är vid en rund damm i en park utanför ett gym i Uppsala. Men det är i Stockholm biologerna har undersökt 80 dammar. Dammar kan ta hand om regnvatten vid mycket nederbörd och förhindra översvämningar. Och de ger stadsbor en trivsam miljö samtidigt som de kan gynna växt- och djurliv.
Stadsdammar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden eftersom vi exploaterar överallt. Och vi har jättemycket stadsyta. Men om vi har de här små gröna ytorna inne i staden så gynnar det arterna. Vi ska hitta något mer. Här får vi massor med skinnbaggar. Helt enormt hur många det var.
Och forskarna ville se vilka av dammarnas egenskaper som gynnar den biologiska mångfalden i stan mest. Går det att sammanfatta vad ni har kommit fram till då?
I mitten så är det bra om det är djupare än 2 meter. För vad som händer om den är för grund, då växer den igen till slut. Sen vill vi också ha lite grönt runt omkring dammen, inte asfalt och hus ända fram. Och gärna kanske lite lägre vegetation, men inte för mycket där heller, utan det måste vara soligt och öppet.
Sa Frank Johansson, reporter Sara Sällström, och hör mer i Vetenskapsradion 1209. Kan artificiell intelligens förutsäga hur bakterier sprider resistenta gener mellan sig? Ja, det menar forskare från bland annat Chalmers tekniska högskola i en ny studie. Forskarna har utvecklat en AI-modell som tränat på nästan 1 miljon bakteriers genuppsättningar. Och studien visar att antibiotikaresistens lättare överförs mellan bakterier i reningsverk och inuti människokroppen och mellan bakterier som är lika varandra. På Luleå tekniska universitet så har man nu fått sin första humanoida robot.
Jag heter Humanoid G1. Jag är ungefär 1 månad gammal. Jag bor i Luleå, Sverige.
Den silverfärgade humanoida roboten, alltså en robot med en form som liknar den mänskliga kroppen, står på 2 ben, är 135 cm lång och med fötter som ser ut att vara i storlek 34.
It's very exciting because
George Nikolakopoulos, professor och ämnesföreträdare för robotik och artificiell intelligens vid LTU, säger att målet så småningom är att göra roboten helt självstyrande. Här går den omkring in i LTUs konceptlab.
We will be using this to increase the capabilities of the robot.
Och det är den AI-forskning man tagit fram på LTU i 15 års tid som nu ska tillämpas i roboten för att ge den förmågor som gör att den så småningom klarar av att ta egna beslut, bära saker eller gå i krävande terräng. Prislappen för en robot är omkring 700 000 kronor. Om några månader kommer ytterligare en leverans på 3 robotar.
Yes, we imagine a fleet of this robot. Imagine 3-4.
Drömscenariot för professor Nikolakopoulos är att roboten ska kunna montera maskiner, jobba inom logistik eller äldreomsorgen. Men bör vi vara oroliga för en framtid där robotar kan ta egna beslut?
There's always a big discussion about ethical uses of AI. I think we have a full focus on developing autonomy for supporting the human activities and not going against ethics.
Reporter Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Människourin verkar enligt en ny studie både kunna gödsla grödor och bekämpa skadedjur. Experimenten har gjorts på ögonbönor i nigerianska byar och ögonbönor tål torka bra och är därför en viktig gröda i Nigeria men angrips av skadeinsekter. För att döda eventuella patogener så förvarades urinen i 1 till 2 månader i solen innan den spreds. Skadorna var lägst på bönor behandlade med kemiska insektsmedel, men även behandling med mänsklig urin minskade angreppen.
Stefan Nordberg, tack för idag. De senaste veckorna har Mexiko skakats av nyheten att myndigheterna hittat en gård där knarkkarteller antas ha begravt kroppar från människor som försvunnit spårlöst. Över 120 000 människor i Mexiko har försvunnit i knarkkriget och korruptionen inom polis och rättsväsende gör att det i många fall är anhöriga som letar och ibland hittar ställen där kroppar begravts. Vår Latinamerika-korrespondent har under flera år följt en grupp mammor som gör det, Las Rastreadoras i delstaten Sinaloa i norra Mexiko.
Acá está.
Sí, es en el 2016, fue en mayo del 2016. Mira. ¿Cuántos kilos hace?
Jag sitter i en soffa i norra Sinaloa med Mirna Nereida. Hon har precis avslutat sitt veckomöte med Las Rastreadoras. De kan inte söka ut i terräng nu på grund av våldet som blossat upp. Knarkkriget är värre än någonsin. Istället tittar vi på foton och minns tillbaka till en stekhet majdag 2016 då jag följde med mammorna som söker efter sina barn. Här verkar någon ha grävt i marken, säger Maria Elsie och sätter spaden i jordhögen. Efter någon minut har det stopp. Hon stöter på en brunsvart torkad massa. Det ser ut att vara brända kläder. Eller kanske en djurhud, säger Maria Elsie. Det är en märklig syn. Ett 20-tal kvinnor går runt i halmhattar och blommiga sjalar som skydd mot den starka solen. I händerna har de spadar för att gräva efter sina försvunna barn. Vissa är här för femte, sjätte gången. Andra har varit med sedan starten för 2 år sedan. Då när Mirna Nereida Medina grundade Las Rastreadoras, sökarna på svenska. Mirnas son Roberto försvann utanför en bensinmack där han jobbade med att sälja piratkopierade CD-skivor. En svart jeep körde iväg med honom. Det var den 14 juli 2014. Dagen därpå gick Mirna till polisen.
Jag le pregunto a un policía que si dónde busca, me dijo que no, nosotros no buscamos, dice, nosotros nada más investigamos.
Polisen sa till mig att de inte sökte efter försvunna. Jag insåg att jag var tvungen att leta efter min son på egen hand och började kontakta andra kvinnor i samma situation på Facebook.
Empecé a buscar a madres que tenían el mismo problema que tengo yo.
Hittills har Las Rastreadoras hittat 43 kroppar, många fler än polisen. Det är för att folk inte litar på myndigheterna, så de tipsar hellre oss. Säg Mirna. Sen ropar Mirna plötsligt till. Hon har hittat ben i gropen, tillsammans med ett par skor och en ryggsäck. Ingen i gruppen känner igen kläderna, men de gulnade benen kan vara människoben. Säg Mirna. Antingen är det rester från ett litet djur eller från en ung människa, säger Mirna. Och lägger ner benen i en påse som ska tas med till analys. En bit därifrån står Irma och Reina. Systrarna vars barn försvann för 3 månader sedan. Jag önskar att våra barn bara skulle dyka upp där bakom en kulle och skrika "Här är vi!" snyftar Reina. Och Irma ger henne en cigarett.
Demasiado fuerte. Para mí es una guerrera, esa señora.
Den där kvinnan, säger Irma och pekar på Rastreadoras ledare. Mirna är en krigare. Hon har lärt oss att vi bara har varann. Det här är vår kamp, säger Irma.
Esto sí es trabajo, esto sí es lucha.
¿Y Irma y Reina lo encontraron, los primos? No.
Tillbaka till nutid, i soffan, 9 år senare. Mirna pekar på fotorna och berättar.
No, no lo han encontrado.
No, todavía no. Todavía ellos siguen en la búsqueda.
Irma och Reina, nej, de har inte hittat sina barn än. Men några andra av kvinnorna jag träffade då, de har hittat sina. Och Mirna då? Har hon hittat sin son, Roberto?
Cada año nosotros el día 14 de julio que fue cuando desapareció mi hijo.
Varje år på hans dödsdag brukade vi söka på ett ställe där jag fått höra att han kanske är begraven. Vi hittade aldrig något.
En el lugar donde creemos que pudiera estar.
Men så den 14 juli 2017 så sökte vi där igen. Och plötsligt skriker en av mammorna, här ligger ben!
Aquí hay un pedazo de cráneo.
Vi rörde runt lite i jorden och tror nu inte att jag är helt galen. Men jag svär. Jag kände lukten av Roberto, säger Mirna.
No estoy loca. Salió un aroma y yo empecé a oler y le dije, "Está Roberto."
Vi hittade bara skallbenet och 4 ryggkotor. Men där i jordhögen låg USB-minnena som Roberto sålde och hans keps, säger Mirna.
Estaba su cachucha, su gorra.
Hon la benen i en papperspåse och lämnade in dem på åklagarmyndigheten för en DNA-analys. Men dagarna gick och ingen hörde av sig. Efter några veckor gick Mirna tillbaka. Påsen hade kommit bort, sa de på åklagarmyndigheten. De ville väl inte att sanningen skulle komma fram. Men jag gav mig inte, säger Mirna. Till slut blev analysen klar. Det var Roberto. Men var fanns resten av hans kropp?
Sen har man 4 vertebras y un pedazo de cráneo y lo demás. Yo seguía cada año iba y buscaba.
Mirna återvände till platsen år efter år trots faran det innebar. En gång hittade hon några tåben. En annan gång hittade hon Robertos kläder. Och så 2022 då hittade hon resten av kroppen långt bort från den första platsen.
Lo acababan de matar a mi hijo cuando él lo encontró.
Idag vet Mirna att en man som bor i närheten hittade hennes son när han precis mördats. Han ringde polisen som bara flyttade kroppen till en ny plats. Och när Mirna började leta efter Roberto flyttade polisen antagligen resterna en gång till för att undvika att de skulle hittas. Men vem som mördat Roberto Det vet Mirna fortfarande inte.
Roberto era comerciante y tenía un pleito con otro comerciante. Yo supongo que
Roberto hade en konflikt med en annan försäljare om vem som skulle få stå på gatuhörnet där han sålde sina grejer. Jag misstänker att det kanske var han som bad polisen och mördade honom, men jag vet inte, säger Mirna.
Estoy no he descansado de mi dolor, no, pero ya descansé de la incertidumbre de la búsqueda.
Jag har min smärta kvar. Den försvinner aldrig. Men min rastlöshet och min ångest över att inte få ge honom en ordentlig begravning, den är i alla fall borta, säger Mirna. Hon har aldrig funderat över att lämna gruppen som hon startade för över 10 år sedan. Jag har kvinnor i Las Rastreadoras som började leta samtidigt som jag och som fortfarande inte hittat sina barn. Jag kommer fortsätta så länge vi behövs, säger Mirna Nereida. Och med tanke på hur våldet i Mexiko ser ut idag så kommer vi finnas länge till.
Det är svårt, det är pesado, pero pues pues aquí vamos a estar para abrazarlas y para apoyar en lo que se pueda.
Lotten Collin i Sinaloa, Mexiko.
Och då är det dags för Kulturnytt igen med Jens Möller, och nu ska det handla om tidningsbranschen.
Digital dagstidning blir allt mer populärt. Numera är det vart fjärde svenskt hushåll som har en prenumeration utan tillgång till papperstidning. Det visar ny statistik från analysföretaget Mediavision.
Jag läser på nätet, ja.
Dan Lundberg är pensionär i Luleå.
Inte på papper, nej.
När valde du bort det?
Sätt ett halvår sedan drygt.
Är det ingen som går förlorat när man inte har papperstidningen?
Det är väl känslan som var svår. Ett tag i början. Man var van att sitta och bläddra den här tiden. Men som pensionär måste man hålla nere priset också. Det är väsentligt.
De som får sin dagstidning digitalt betalar i snitt 130 kronor i månaden enligt Mediavisions undersökning bland 3000 svenskar mellan 15 och 74.
Jag läser nästan allt. Hockey och basket och sånt.
Ingrid Sjöberg bytte till digital tidning för 3 år sedan.
Man behöver ju inte papper längre. Man kan läsa den lika bra digitalt.
2020 hade var femte ung vuxen tillgång till en digital dagstidning, vilket nu har ökat till att var tredje har det. En av dem är Arvid Vågelind.
Jag brukar sno farsans inlogg.
Varför vill du läsa dagstidningen?
Ja, men se vad som händer här i stan.
Anton Bendebrandt var det som hade pratat med digitala tidningsläsare i Luleå. Så musik. Världsstjärnan Sabrina Carpenter är i Sverige just nu, och på hennes turné spelar även brittiska Rachel Chinoriri. Hon berättar för Kulturnytt att uppdraget har hjälpt henne att ta karriären till nästa nivå.
Everyone singing the songs with me. I have a song called All Over Us and I wanted the arena to sing it and they're singing it.
Turnén är allt hon förväntat sig och mer, säger Rachel Chinoriri. Hennes karriär tog fart efter ett inlägg i sociala medier om att vara svart kvinnlig indieartist.
I hit like a million monthly listeners for the first time. So I'd say that was like a point where I was like, I can do this full time.
Hon beskriver ett skifte i musikindustrin det senaste året, där svarta kvinnor från independentbranschen tidigare möts av ett sorts glastak inom den kommersiella popscenen.
I think last year seeing the level of trajectory that so many women who deserve to have these spots actually getting their success. You know, the years before people would be like, oh well, they're successful, and I was like, no, there's a level that they can hit which they're so ready for and they haven't hit yet.
Flera svarta kvinnliga artister når den framgång på scenen de förtjänar idag, säger Rachel Chinoriri. Bland annat genom att artister som Sabrina Carpenter, Ray och Charlie XCX bjudit in akter som tänjer gränserna. What am I doing?
It puts women in this certain position where women are allowed to be however they want, whoever they want. So I really appreciate, you know, the platform. It's then you can just see how much things are starting to change and what is becoming normal. And we should normalize seeing black and POC women in these sorts of spaces.
Reporter här är Tanja Ulriksson. Så film. Idag är det svensk biopremiär för en Oscars-nominerad film om ett av tidernas mest uppmärksammade terrordåd.
Gunshot.
Terrorattentatet vid OS i München 1972 har blivit filmen September 5.
I mean, can we show someone being shot on live television?
En palestinsk terrorgrupp stormar in i OS-byn, dödar två israeliska idrottare och tar 9 andra som gisslan. Sportredaktionen på ABC inser att det är upp till dem om världen ska kunna förstå vad som kanske är på väg att hända. Det kan vara klurigt att skildra välkända händelser som den här på film. När filmskaparna den här gången väljer att begränsa sig till den stimmiga sportredaktionen väcks flera frågor. Gör redaktionen rätt? Vad är deras syften? Att få fler tittare än när Armstrong gick på månen eller bara skildra verkligheten så opartiskt som möjligt? Den här frågestormen virvlar runt i skallen samtidigt som filmen i högt tempo tar oss på en pusseljakt för att få reda på vad som egentligen pågår. Journalistik kan vara rasande spännande när det paketeras på det här sättet och samtidigt lämnas man med en lite dålig eftersmak när man lämnar salongen. Precis det tror jag är filmens poäng, att ädla motiv grumlas med något lite smutsigare, mänskligare. Sen undrar jag om något har varit lika estetiskt tilltalande som 70-talets tv-studiomiljöer. Alltså, filmrullar framkallas, grafik sätts på plats med pincett, alla röker och pratar walkie-talkie och ringer i sladdtelefon, febrilt på jakt efter en andra källa. 900 miljoner människor följde tragedin i München live på tv. Nu får vi se hur det kändes att sitta i kontrollrummet med hjärtat i halsgropen. Filmen får 4 av 5 i betyg.
Whose story is that? Is it ours or is it theirs?
Joakim Silverdahl är Kulturnytts recensent. TV4:s tittarsuccé Förrädarna fick igår pris som årets program på RIA-galan som anordnas av film- och tv-producenterna. En av höstens stora snackisar i tv-världen slår juryn fast i sin prismotivering. Förrädarna får priset i kategorin för program utan manus medan Netflix-serien Helikopterrånet prisas som årets bästa manusdrivna program. Så Pia Fridén, är det väl dags för väder tror jag.
Det stämmer, Jens Möller. Vi ska över till SMHI och morgonens meteorolog Angelica Lundberg.
God morgon. Ja, vi byter nu lite väderregim när vi har nordliga vindar som drar kall luft söderut över hela landet. Detta i samband med att gårdagens lågtryck som gav ordentligt blåsigt i norra Sverige nu har dragit vidare österut. Samtidigt som högtrycket i söder rört sig västerut. Dagen bjuder på sol i söder och moln med lite snöbyar i norr. Under helgen väntas fortsatt kyligt väder och tidvis lite blåsigt i nordvinden, men mest uppehåll. Idag är gräsbrandsrisken stor eller mycket stor i södra och mellersta Sverige. Prognos fram till imorgon bitti. Hela Götaland mest soligt. Under dagen passerar molnslöjor söderut och kan delvis skymma solen. Idag 7-12 grader, i Skåne upp mot 15. I kväll och i natt klart till halvklart väder. Över Gotland drar dock moln in norrifrån och möjligen att även bli någon snöby. I natt -3 till +3 grader, kallast på höglandet. Nordlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand, mest soligt. Över Uppland och Sörmland kan det under dagen dra in moln norrifrån som delvis skymmer solen. På dagen 5-10 grader, i Dalafjällen 0-5. I natt passerar moln Dalarna, Uppland och Sörmland. I främst Uppland kan det även bli snöbyar. I natt i Dalarna och norra Värmland 2-7 minusgrader, annars omkring 0. Nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland inledningsvis, främst i kustlandskapen, sol. Under dagen tätnar molnen västerifrån och från eftermiddagen kan snöbyar förekomma över inlandet. Och ikväll även över kustlandet. På dagen 2-7 grader i Gästrikland upp mot 10. I natt uppklarning norrifrån, då 2-7 minusgrader. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, inledningsvis i södra Lappland och Västerbotten, plats för en del sol. Annars mulet eller mulnande från nordväst med snöbyar här och var. Idag 0-5 grader, i norra Lappland någon minusgrad. Ikväll uppklarning norrifrån. I natt 5-10 minusgrader, lokalt omkring -15. Nordlig eller nordvästlig vind som avtar något under dagen. Hela Norrlands fjälltrakter. Molnigt med tidvis snöfall eller snöbyar. På dagen 2-7 minusgrader, lokalt omkring minus 10. I kväll och i natt klarnar det tillfälligt upp på de flesta platser. I natt 5-10 minusgrader, i norra Lapplandsfjällen 12-17, lokalt 20 grader kallt. Nordlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk vind. I helgen ser det fortsatt ut att bli kyligt i hela landet. Sol varvas med moln som efterhand ökar norrifrån. Det väntas mest uppehåll, men i fjällen, östra Svealand och Östersjölandskapen kan det bli lite snöbyar som driver in norrifrån. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, mest god sikt. Från ikväll på Bottniska viken och Östersjön kan det bli snöbyar med måttlig sikt. Kulingvarning utfärdad från norra Östersjön till norra Bottenhavet samt på Bottenviken. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak och Värnen, nord eller nordost 5-10 meter per sekund, på Skagerrak upp till 13. Ikväll allmänt 3-8. Kattegat, nord eller nordost, ökande 6-11. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, väst eller växlande 2-7. I eftermiddag vridande nord eller nordost, ökande 5-10. Mellersta Östersjön omkring nord 6-11, i eftermiddag på Gotska sjön tillfälligt växlande 1-6. Från norra Östersjön till Bottenviken nordväst 12-17, på norra Kvarken 8-13. I eftermiddag allmänt omkring nord och avtagande 7-12 meter per sekund. Det var allt från SMHI. Trevlig fredag!
Ja, välkomna att följa med oss fram till klockan 9:30 i P1 morgon. Om en kvart handlar det om trasiga strumpor och utslitna jeans bland annat. Sen årsskiftet får vi inte slänga utslitna kläder eller annan textil i soporna. Så vad ska vi göra istället? Hör klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om det växande textilberget. Steffen Renklint, det är du som pratar med lyssnarna i Ring P1 idag.
Ja, men det stämmer bra. Det är 020-22-10-10 telefonnumret. Jag tycker att ni ska ta och lyssna på det här om textilåtervinningen och tycka till i programmet som börjar om en halvtimme. 020-22-10-10.
Här är Ekot. Den svenska inflationen sjönk i mars enligt måttet KPIF. Sydkoreas avstängde president avsätts av landets konstitutionsdomstol. Colombia köper mellan 16 och 24 stridsflygplan från Saab. Och så har den invasiva signalkräftan hittats på Öland. Ja, den svenska inflationen sjönk i mars till 2,3% enligt måttet KPIF. Det här visar preliminära siffror från SCB som kom nu på morgonen. Vi har ekonomiekots Per Ivarsson.
Det var en kraftigare tillbakagång för inflationen än vad bedömarna hade förutspått. Förhandsprognoserna låg på 2,7%, men det blev alltså istället 2,3%.
Vad är det då som påverkar de här siffrorna?
Ja, det här är ju en preliminär siffra, så man får inte de bakomliggande siffrorna, vill säga vi ser inte vilka typer av varor och tjänster det är som har ökat respektive minskat. Många tittar ju såklart mot matpriserna, och jag har sett analyser som går ut på att det kan då vara så att matpriserna skulle kunna fortsätta uppåt. Å andra sidan så har jag sett andra siffror som pekar på att de faktiskt inte har fortsatt speciellt mycket uppåt. Men det har ju varit en mätning som inte är lika bred som den SCB genomför, så att det återstår att se när de definitiva siffrorna dyker upp om kanske en vecka ungefär.
Om en stund här nu så ska vi få höra om de amerikanska handelstullarna som Donald Trump inför mot omvärlden. Kommer de att påverka den svenska inflationen framöver?
Ja, det skulle de kunna göra, men det är på lite sikt i så fall. Om då EU eller Sverige inför tullar på amerikanska varor som då nästan automatiskt eller med stor sannolikhet blir dyrare i Sverige, så blir det ett pristryck uppåt. Men det kommer att ta, dels så är det i så fall att de här tullarna ska införas, men det är väl också så då att det kommer att ta tid innan det märks på inflationen.
Ekonomiekots Per Ivarsson, och då ska det handla om de amerikanska importtullarna som införs mot omvärlden. Börskurserna, de rasade i USA igår efter Donald Trumps besked, och bland de amerikanska väljarna så är många kritiska till beslutet.
I think it's reckless. He's hurting not just Americans, but he's hurting everybody across the world. And it's irresponsible.
Donald Trump beter sig oansvarigt, tycker Marla Mendelsohn, som drar sin rullväska på väg in på tågstationen i Washington.
Trumps nya tullar är skadliga för alla, inte bara för amerikaner, säger hon.
It's going to impact everybody.
Priserna kommer att höjas. Det kommer påverka alla, tror Marla Mendelsohn. Och en majoritet av amerikanerna håller med. Nära 60% är emot tullarna, enligt en mätning från CBS.
I think tariffs are dangerous for the credibility of our economy and for the economy itself.
Tullarna är farliga för USA:s trovärdighet, säger Stephen Ross på väg mot tåget till New York. Donald Trump hävdar att de nya tullarna kommer att gynna amerikansk industri på sikt. Nu är det USA som är i förarsätet, sa han, när han fick frågor om kritikstormen som har följt efter hans tullbesked. Men hans strategi får blandat betyg även från hans egna väljare.
Sometimes in order to fix something you got to break it so we can put them back together the way they're supposed to be.
Ibland måste man ha sönder saker för att kunna bygga upp dem igen, säger Marty Scholansin från Georgia, som tycker att president Trumps chocktaktik är riktig, men riskabel.
Everything's gonna go up. It's gonna be, we're gonna hit our pockets at the end of the day. Yeah.
Det blir vi vanliga konsumenter som kommer att få betala priset, tror Marty Scholansin. Gina Lindberg, Washington.
I Sydkorea så avsätts landets avstängde president Yoon Suk-yeol av landets konstitutionsdomstol för de undantagslagar som han införde i början av december. Vår korrespondent Moa Kärnstrand, hon var på plats utanför presidentpalatset i Seoul när beskedet kom.
Ja, jag stod mitt ibland Yoon-supportrarna när den här domen kom och den lästes upp och vi alla hörde den. Och de blev jättearga, väldigt många av dem. Och en del av dem blev också väldigt ledsna. Det var flera som grät. Och de tycker ju att demokratin står på spel i det här landet helt enkelt. Och de som ville se Yoon fälld i riksrätt blev jätteglada, många av dem. Det var folk som dansade på gatorna här, sjöng, hög musik. Och sen så finns det ju förstås en grupp som också är fundersam. Vad är det som kommer hända nu i den här liksom polariseringen som den här rättegången har ställt till med.
Ja, vad innebär då domen?
Ja, domen innebär ju att president Yoon Suk-yeol, som har varit avsatt sen han ställdes inför riksrätt av parlamentet, att han nu avsätts, alltså att han kommer inte vara president längre med start idag. Och sen så kommer det vara ett nyval till presidentposten som de meddelar här nu kommer hållas redan 3 juni. Och då kan det ju bli ett maktskifte. Folkets maktparti, Yoons parti, kan ju förlora makten då i och med att ja, de har ju på så sätt och vis fått dåligt rykte i med det här.
Och Yoon Suk-yeol, han ber nu om ursäkt efter att han avsatts av landets konstitutionsdomstol. Han säger enligt nyhetsbyrån AFP att han är uppriktigt ledsen att han inte kunde uppfylla invånarnas förväntningar. Colombia kommer att köpa mellan 16 och 24 JAS 39 Gripen. Det står klart efter en presskonferens igår kväll i huvudstaden Bogotá. Med på den var förutom Colombias försvarsminister också Saabs vd Mikael Johansson.
We have all the licenses from all the suppliers in place and
vi har alla nödvändiga licenser. Jag vill särskilt understryka att det inte finns något veto från USA mot en affär med Colombia, sa Mikael Johansson igår när han framträdde tillsammans med Colombias försvarsminister, Sveriges ambassadör och en rad företrädare för militären och flygvapnet i Bogotá. Klart är att Colombia ska köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan från svenska Saab. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas är fortfarande förhandlingsfrågor. Såväl Johansson som försvarsministern lyfte att Saab utöver själva stridsflygplanen kommer leverera satsningar på cybersäkerhet, rymdindustri och flygindustri samt investeringar i vattenreningsanläggningar och solpaneler. Det blev tydligt att överföringen av teknologi, det vill säga att Colombia på egen hand kommer kunna sköta och uppdatera flygplanen, är en viktig komponent i affären. Lotten Collin i Buenos Aires.
Simona Mohamsson blir Liberalernas nya partisekreterare. Det meddelade partiet nu under morgonen. Hon tar över efter Jakob Olofsgård som meddelade i måndags att han lämnar sitt uppdrag. Samma dag avgick även Liberalernas statsråd, jämställdhets- och arbetslivsminister Paulina Brandberg och partiets kanslichef Oskar Våglund Söderström. De fyra tonåringar som greps i Eslöv igår kväll misstänkta för mordförsök på en tonårsflicka har anhållits, uppger polisen. Det är en flicka och tre pojkar som misstänks ha stickskadat en flicka på en buss. Flickan är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Polisen vill inte berätta åldrarna på de misstänkta. Det är 2 månader sedan skolskjutningen på campus Risbergska i Örebro där 10 personer dödades. Flera elever på skolan tycker att det är svårt att komma tillbaka och de som jobbar som krisstödjare på skolan har skrivit ett öppet mejl till kommunen om ekonomisk hjälp till de studenter som inte har råd med den vård som behövs. En av dem som hamnade mitt i skottlossningen på Risbergska är SFI-eleven Marda Omar Adam från Etiopien.
Skolan är mycket rädd. Den kompisar till fotot.
Marda Omar Adam berättar att hon blev väldigt rädd och fick slänga sig ner på golvet för att försöka söka skydd. Själv lyckades hon ta sig ut utan att träffas av kulorna. Men 2 av hennes kompisar dog där inne. Efter dådet är Campus Risbergska utlokaliserade. De är på 3 olika ställen där det finns krisstödjare på plats i blå västar. Jamal Byazid är socialsekreterare i Sörmland, men nu har han ryckt in som krisstödjare i Örebro.
En del har flashback, tankar, rädd för bilar, rädd för ljud.
Krisstödjarna har skrivit ett öppet mejl till kommunen eftersom de märkt att studenterna inte alltid har ekonomiska förutsättningar för att betala för den hjälp de behöver från vården.
Ständig rädsla som har tagit över i deras vardag och det där behöver bearbetas.
Kommundirektören svarar i ett mejl till Ekot att de har anställt en elevkoordinator för att fånga och upptäcka elevernas behov och kunna lotsa dem vidare till vården. Men skriver inget om vem som ska stå för kostnaden. Janis Janidis är verksamhetschef på kirurgen i Örebro. Han var också ledningsansvarig på akuten när de skadade från dådet kom in. 4 av 6 patienter har kunnat lämna sjukhuset. Men trots det är vården fortfarande ansträngd, säger han.
Överlag så pågår det ju en väldigt stor insats fortfarande med det psykosociala omhändertagandet. Det är fortfarande ett väldigt stort